Välkomna till den 31:a predikan ifrån den här boken, Ett flödande ljus, predikningar över Romarbrevet. Vi har nu kommit fram till Romarbrevets 15:e kapitel och jag ska läsa de 13 första verserna. Men låt oss först be. Må nu hoppets Gud fylla oss med all glädje och frid i tron, så att vi överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. I Jesu namn. Amen. Ja, Romarbrevet 15 från med vers 1. Vi som är starka är skyldiga att bära de svagas svagheter och inte tjäna oss själva. Var och en av oss ska tjäna sin nästa till hans bästa och hans uppbyggelse. Kristus tjänade ju inte sig själv, utan som det står skrivet, dina smädares smädelser föll över mig. Allt som har skrivits tidigare är skrivet till vår undervisning, för att vi ska bevara vårt hopp genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger. Må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga med varandra efter Kristi Jesu vilja, så att ni alla med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Ta därför emot varandra, så som Kristus har tagit emot er till Guds ära. Vad jag vill säga är att Kristus har blivit de omskurnas tjänare, för att visa Guds trofasthet och bekräfta löftena till fäderna. Och att hedningarna har fått prisa Gud för hans barmhärtighet, som det står skrivet. Därför vill jag tacka dig bland hedna folken och lovsjunga ditt namn. Det står också, jubla ni hedna folk tillsammans med hans folk. Och på ett annat ställe, lova Herren, alla hedna folk. Prisa honom, alla folk. Och vidare säger Jesaja, Ishajs rot, han som står upp för att regera över folken, på honom ska hedna folken hoppas. Må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. Herre, skriv in dessa heliga ord i våra hjärtan. Helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Paulus börjar kapitel 15 med att säga att vi som är starka inte ska tjäna oss själva. De som är starka är de som kommit längre i insikt i den kristna tron och är fria på områden där de svaga känner sig bundna. Dessa starka bröder, dit Paulus räknade sig själv, ska inte bara tänka på sig själva och sin egen bekvämlighet. Ordet att vi inte ska tjäna oss själva, utan vår nästa, kan också översättas med att behaga eller söka glädje åt. Att i första rummet tillfredsställa sina egna behov är det naturliga sättet att vara. Man är sig själv närmast och ser till sitt eget bästa. Men här manar aposteln oss istället i vers 1 att bära de svagas svagheter och inte tjäna oss själva. Ja, befallningen är otvetydig i vers 2. Var och en av oss ska tjäna sin nästa till hans bästa och hans uppbyggelse. Frågan är varifrån vi kan få kraft att höja oss över den naturliga instinkten att alltid gynna oss själva i första hand. Svaret är här som så ofta annars, Kristus. Paulus lyfter fram honom som en förebild och citerar samtidigt Psaltaren 69, vers 10b. Kristus tjänade ju inte sig själv, utan som det står skrivet, dina smädares smädelser föll över mig. Psaltaren 69 är en tydlig messiansk psalm. som handlar om Kristi lidande. Den situation som David lyfte fram i den salmen var densamma som Kristus befann sig i. Och vi ska dra lärdom av detta vad gäller våra egna liv. I predikans första del så ska vi se till Psaltaren 69 och Kristus. Liksom alla andra bibelböcker handlar Psaltaren djupast sett om Kristus. När Jesus hade drivit ut månglarna från tempelgården kom hans lärjungar tänka på Davids ord i Psaltaren 69, 10a. Brinnande iver för ditt hus ska förtära mig. Det här kan vi läsa om i Johannes 2, 17. Lärjungarna förutsatte alltså att David i profetisk ande talat om sig själv, men då egentligen syftat framåt på den kommande Messias. Så fungerar de messianska psalmerna. De blir som dubbelexponerade bilder tagna med en gammaldags kamera. Två bilder liksom smälter samman. Ju närmare vi kommer Jesu död på korset, desto mer hopar sig Davids profetior omkring honom. I Psaltaren 69, vers 22 läser vi: De gav mig galla att äta och ättika att dricka i min törst. Och så som parallellställena till denna vers visar, ser alla fyra evangelisterna den profetian uppfylld på Golgata. Ännu en gång har alltså David talat om sig själv på ett sätt som samtidigt syftar framåt på Kristus. Går vi vidare till Psaltaren 69, vers 27, står det om hur Guds folks fiender skadeglatt pratar om plågan hos den som du, alltså Gud, har sårat. Tanken går osökt till Zakaria 12:10, där profeten talar om den som de, alltså Jerusalems invånare, har genomborrat. I Johannes 19:37 och Uppenbarelseboken 1:7 så kan vi också se att Jesus är den som genomborras. Eftersom Gud hade sin hand med i allt det som drabbade frälsaren, också i hans sista pina och död, som till det yttre var förorsakat av människor som lydde den onda makten, så kan skriften tala om Jesus både som den som de, det vill säga Guds folks fiender, har genomborrat, och som den som Gud har genomborrat. I vår text från Romarbrevets 15 kapitel citerar alltså Paulus Psaltaren 69, 10b. Dina smädares smädelser föll över mig. De smädelser som drabbade David förebildar den slutliga smädelsen som föll över Kristus när han utförde sin faders vilja. När Jesus beskrev sitt uppdrag på jorden sa han: Så har inte heller människosonen kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Matteus 20, 28. Och de många är en anspelning på Jesaja 53, 12 och betyder alla människor. I Kristi offer finns kraftkällan. Hans kärlek till oss gör det möjligt att älska vår svage broder och göra vad som är i dennes intresse. Vår förebild Kristus tänkte inte på sin egen bekvämlighet, fastän han när som helst hade kunnat stiga ner från korset. I Getsemane, när frestelsen låg tung över honom att överge sitt frälsningsuppdrag, sa han att han kunde sända efter 12 legioner, det är 72 000 änglar, till sin räddning. Men om han hade dragit sig undan lidandet hade ingen människa kunnat bli frälst. Kärleken till de förlorade människobarnen var så stark att den gjorde honom villig att utstå den yttersta smädelsen. Det var den kärleken som höll honom fastnaglad vid korset, inte spikarna av metall. Han är den största filantropen, människoälskaren, som någonsin funnits. Paulus har fortfarande Psaltaren 69, 10b i tankarna när han fortsätter. Allt som har skrivits tidigare är skrivet till vår undervisning för att vi ska bevara vårt hopp genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger. Vers 4. Kristi villighet att utstå smädelser för vår skull är alltså till vår undervisning och vägledning. Frälsarens ord till sina första 12 lärjungar gäller i lika hög grad oss. I Matteus 20, 25-27 sa Jesus: ni vet att folkens ledare beter sig som herrar över dem och att stormännen härskar över dem. Men så ska det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara de andras slav. Det tål att upprepas att det endast är genom den helige andes inflytande som sån tjänst är möjlig att utföra för våra medmänniskor. Anden gör att vi kan efterlikna Kristus mer och mer. Detta liv kallas helgelse. Paulus ber att hans läsare, även vi som är hans sentida läsare, ska dras in i denna heliga livsföring när han skriver i vers 5 och 6. Må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga med varandra efter Kristi Jesu vilja, så att ni alla med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I predikans andra del så ska vi ta fasta på allt som har skrivits. Det är uttrycket allt som har skrivits. Paulus skrev alltså att allt som har skrivits tidigare är till vår hjälp att bli bevarade i tron. Det sker i vers 4. Paulus hänvisar här till Gamla testamentet, de 39 böcker som kollektivt benämndes skrifterna. Dessa heliga skrifter skrevs inte till vägledning endast för samtidens människor, utan den helige ande, som är skriftens verkliga författare och redaktör, tänkte på alla människors situation genom alla tider. Bibeln är därför Guds folks auktoritet såväl i gamla som nya förbundet, såväl före som efter Kristus. En sån tillämpning av Psaltaren 69 som Paulus gör är därför helt i sin ordning och i enlighet med de heliga skrifternas syfte. Att tjäna till de kristnas uppbyggelse och stärkande av deras tro. Paulus uttrycker saken så här i Andra Timoteusbrevet 3, 16 och 17. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till rättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att Guds människan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Detta syfte uppfylls i oss därför att Bibeln inte bara uppmanar oss att hålla ut i tålamod in till slutet, utan tröstar och stärker oss också i våra svårigheter. Detta sker genom den helige ande som i oss, i våra hjärtan, verkar både hopp, uthållighet och tröst. Om vi använder oss av skriften, läser den regelbundet och ordentligt med uppmärksamhet, då uppfylls vi dagligen med styrka, tröst, mod och trygghet. Och vi ser fram emot vår tros slutmål, våra själars eviga frälsning. Bibeln är den enda källan till Guds särskilda uppenbarelse. Romerska katoliker, också kallade ortodoxt kristna eller orientaliska kristna, menar att även den kyrkliga traditionen är en källa till den gudomliga uppenbarelsen. Men detta saknar helt och hållet stöd i Jesu och apostlarnas undervisning. Jesus sa vid ett tillfälle: skriften kan inte upphävas. Johannes 10:35. Ingenting kan alltså kullkasta skriftens vittnesbörd. Det står fast vad som än händer. Skriften kan inte göras om intet. Och något motsvarande sägs aldrig om traditionen. Ställer man frågan till en romersk katolik eller till en medlem av någon av de ortodoxa kyrkorna var någonstans i Bibeln det står att skrift och tradition är likvärdiga källor till den gudomliga uppenbarelsen, står han där alldeles svarslös. Till sist nu, instruktioner för både svaga och starka. Paulus fortsätter i vers 7. Ta därför emot varandra, så som Kristus har tagit emot er till Guds ära. Det är tydligt att aposteln nu riktar sig till båda grupperna, såväl de svaga som de starka. De ska alla ge ära åt Gud genom att acceptera varandra som syskon i Guds familj. Återigen får Kristus tjäna som föredöme. Han har tjänat och tagit emot både judar och hedningar, det vill säga de svaga och de starka. I vers 8 och 9 läser vi att Paulus skriver: vad jag vill säga är att Kristus har blivit de omskurnas tjänare för att visa Guds trofasthet och bekräfta löftena till fäderna, och att hedningarna har fått prisa Gud för hans barmhärtighet, som det står skrivet. Därför vill jag tacka dig bland hedna folken och lovsjunga ditt namn. De skillnader vad gällde kulturella bruk och religiösa sedvänjor som skilde judekristna och hedna kristna åt och som orsakade spänningar i församlingen i Rom vill Paulus komma till rätta med genom att påminna dem om att Kristus tjänat båda grupperna lika mycket till deras gemensamma frälsning. Aposteln påminner de judekristna om frälsningslöftena som gavs redan åt deras fäder, det vill säga först till patriarken Abraham, sen till Isak och Jakob och så vidare. Genom att sända Jesus som den utlovade Messias hade Gud bekräftat löftena till fäderna, vers 8. Det råder därför ingen tvekan om att Herren Jesus är judarnas Gud. Kristus har blivit de omskurnas tjänare för att visa Guds trofasthet, skriver Paulus, vers 8. Men Paulus stannar, som vi sett, inte vid att bevisa Guds trofasthet gentemot judarna, sitt gamla förbundsfolk. Han fortsätter med att säga att även det löftet, som också getts åt Israels fäder, att hedningarna skulle prisa Israels Gud, har gått i uppfyllelse. Han gör det genom att anföra ett par bibelställen. Först i raden är Saltaren 18:50. Därför vill jag tacka dig bland hedna folken och lovsjunga ditt namn. Sen följer ett nytt skriftbevis från 5 Mosebok 32:43. Jubla ni hedna folk tillsammans med hans folk. Detta är av särskild betydelse eftersom det visar att det är enligt Guds plan och vilja att hedna folken tillsammans med judarna prisar Gud. Det är alltså som sig bör i Rom med dessa två grupper sida vid sida inom samma församling. Med denna påminnelse hoppas förstås aposteln att de judekristna och hedna kristna ska ha lättare att leva tillsammans. Sen följer ett citat från Psaltaren 117, vers 1. Lova Herren, alla hedna folk. Prisa honom, alla folk. Och till sist citerar Paulus även Jesaja 11:10. Ishajs rot, han som står upp för att regera över folken. På honom ska hedna folken hoppas. De hedniska folken som tidigare var långt borta hade nu genom Paulus och hans medarbetares arbete för evangeliets spridning kommit nära genom Kristi blod, som Paulus skriver i Efesierbrevet 2:13. Nu kunde även de prisa Gud för hans barmhärtighet, ser vi i vers 9. Och som aposteln tidigare påpekat i Romarbrevet 11, vers 11-13, så gick kallelsen vidare till hedningarna, när judarna till största delen avvisat frälsaren. Man skulle därför kunna tro att hedningarna, dessa nykomlingar i Guds rike och deras inlämmande i detsamma, utgjorde en slags reservplan för Gud efter det att hans eget folk avfallit. Men så är inte alls fallet. De bibelcitat vi sett visar att hedningarna redan från början var inkluderade i Guds frälsningsplan. Paulus avslutar detta avsnitt med att låta de fyra gammaltestamentliga citaten mynna ut i en bön om att såväl de svaga som de starka, vare sig de är av judisk eller hednisk bakgrund, ska ta emot Guds underbart rika välsignelse. Vers 13, den bön som vi inledde den här och alla andra predikningar med. Må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. Gud kallas här för hoppets Gud. Och Paulus vill att de kristna ska överflöda i hoppet. Det är en ordagrann översättning. Men kan kanske ändå ge lite felaktiga associationer. Att hoppas på något låter som att man vill att något ska ske och att det även finns en viss chans att det kommer att inträffa. Till exempel kan man hoppas att det blir en solig och varm sommar, särskilt om man fått vissa indikationer om detta från meteorologerna. Det låter ju ganska positivt, men det är inte vad det är fråga om här. Det är istället fråga om en fast förvissning. Det är ett hopp som Paulus talar om i detta sammanhang är den typ av visshet som det står i Hebreerbrevet 11:1. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser. Vi skulle därför kunna parafrasera den avslutande versen så här. Må nu den Gud som ger visshet fylla er med all glädje och frid när ni tror på honom, så att ni överflödar i en fast förvissning som verkats av den helige andes kraft. Denna glädje och frid som infinner sig när en människa är absolut förvissad om Guds kärleksfulla omsorg, såväl för nuet som för evigheten, är något som den helige ande verkar genom ordet. Amen, låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi icke må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.